Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Hej och välkomna till det här extrainsatta programmet av Seniorradion. Timo Heino heter jag. Egentligen skulle Sven Johansson inleda starten av vårterminens direktsändningar idag, men på grund av personalbrist så är den starten uppskjuten i en vecka. Idag har jag gjort det lätt för mig genom att spela upp tre inslag med mycket musik. Inslagen handlar om Povel Ramel, blues och Evert Taube. Nu får ni höra Gunni Jonsson samtala med Stig Östblom om Povel Ramel. Programmet sändes första gången någon gång under 2016.
I en värld där allt är bakvänt, konsten är att leva avspänt. Ni bör prövat, och ni kommer jämt att behöva att undvik jäkt och fly att rusa. Relax, ett ord från USA är centralt i det tema vi har valt. Knäv upp, relax, koppla av. Det är vår klistermelodi och snart så ska ni sjunga. Knäv upp, relax, koppla av. Det är en fantastisk fras, försök, den sitter bra på tungan. Hela dagen har ni känt att er krage suttit spänt. Så ta vårt tips, lossa slips, hela klungan. Okej, knäv upp, relax, koppla av. Att få leva oförstörd, aldrig klämd och inte snörd, det tycker jag är ett rimligt krav. Vi fortsätter, god och glad och lätt kaloriskt, anser jag helt kategoriskt. Det är givet att en gosse ska leva livet. Jag har tillhört bordets vänner, när jag känt att knappen spänner i sin tråd, har jag följt mitt eget råd. Kläpp upp, relax, koppla av. Varje morgon fick jag sticka nya hål i bältet. Knäv upp, relax, koppla av. Om en månad hade jag kommit in i tältet. Därför slog jag till reträtt, fick en magisk ny tablett och ett råd, det var doktorn som ställt det. Han sa, ät upp, relax, tackla av. Om ni minskar er aptit och sjunger på med verklig flit, så går ni snart ner en hel oktav.
Ja, nu har vi fått in en gäst i studion. Stig Östblom, välkommen.
Tackar.
Vad är det här för någonting?
Ja, det är Knäpp upp, relax. Det är signaturmelodin på första Knäpp uppen 1952. Och det är ja, en väldigt bra signaturmelodi. Man kan även ha den som avslutningsmelodi.
Okay.
Men den säger ju allt. Kom igen nu och slappna av och ha kul.
Vad väcker det för minnen hos dig?
Ja, det starkaste, senaste minnet är nog då jag fyllde 50 år. Då hade vi en fest på officersmässen på I14 och mycket pampigt, många deltagare. Och när vi tågade in, då spelade Yngve Eriksson den här låten. Och det tror jag alla kommer ihåg.
Du har gillat Povel Ramel länge?
Ja, vi hade ju en bunt stenkakor till våran vevgrammofon när jag var liten. Och 1944, då köpte vi en skiva som jag tyckte var mycket bättre än alla de andra. Och det var Johanssons Boogie Vals, och inspirerad utav dig. Och sen dess har jag varit inspirerad.
Okej. Okay. Och du har ju inte bara blivit inspirerad, du är en riktig eldsjäl vad jag förstår.
Ja, det är andra som har sagt det, men jag har ju funderat lite grann vad jag egentligen har gjort när det gäller Povel. Och redan då när vi hade, före tvns tid, när man hade grammofonskivor och lyssnade på radio, då åkte jag runt till vänner och bekanta med skivbunten och vi satt och spelade på väl istället för att göra något annat.
Vad var det för tid?
Ja, det är ju det är 50-talet kan man säga. 50-talet. Före knäpp-upp-epoken och före tv.
Okay.
Och sen bandade jag från radion. Det var ju väldigt många bra radioprogram som jag bandade på en bandspelare. Och sen tog jag med bandspelaren och åkte runt. Och själv spelade jag dem där om och om igen.
Ja, jag sa förra veckan att det är inte du vet om Povel är inte värt att veta. Och varför jag sa det, det var jag var på en föreställning med Mikael och Lotta Rammel. Och de framförde Povel, sin pappas låtar. Och rätt som det var så vänder de sig till publiken och säger, var det så Stig?
Ja, de brukar skoja med det där. De var ju på teatern också för ett tag sedan och ställde någon fråga. Då skulle inte jag få svara.
Nej, precis. Men om vi börjar med Povel Rammel. Hur börjar allt för honom?
Ja, det kan jag väl säga det att han... Han var ju redan som nyfödd intresserad av musik. Redan i vaggan var det jazz som gällde. Och sen när han började bli så pass stor så han kunde spela själv så var han ju väldigt intresserad av att lära sig spela. Och det blev ju till sist piano. Han prövade andra instrument också. Och sen tyckte han om att rita och skriva. Och sen råkade han ju ut för det tråkiga att bli föräldralös när han var 15 år. Och då bestämde han sig definitivt för att ägna sig att roa sig själv. Musik, teckning och överhuvudtaget leva ett sånt liv. Och det höll han på med 70 år.
Oj, ja, det var en tragisk olycka.
Ja, det var en bilolycka utanför Borås i närheten av Kinna. Och Povel var själv med i bilen. Båda föräldrarna omkom och... Han klarade sig med några skråmor, lämnades ensam på ett hotell i Borås i 2 dygn, 15 år.
Oj. Ja, då förstår man att han behövde pigga upp sig kanske.
Ja, han har ju skrivit memoarer och om det här har han skrivit då att botten var ju nådd. Och han bestämde sig för att bara titta framåt. Och... tog det här som ett omvänt sorgarbete när han roade sig själv.
Oj.
Har han några syskon?
Ja, han har... vad ska jag säga? Han har 3 halvsyskon. Hans fru var gift... Eller mamman var gift innan hon gifte om sig med Karl Rammel. 2 döttrar... Och en son som heter Wilhelm som han har berättat och skrivit mycket om. En riktig lustigkurre. Och sedan Vera som var 14 år äldre än Povel. Och sen ett år före Povel så fick de en flicka. Och hon dog redan första året. Men han har betraktat sig som ensambarnet beroende på att syskonen var så gamla.
Hur gammal var han när det började på riktigt? Liksom när han började kunna leva på musik och så?
Ja, det började nästan efter det att han var 15 år. Det var en faste till honom, Elsie Virgin, som tog hand om honom. Och hon blev i stort sett hans manager också. Och han fick spela. Och sedan... 1939, då hade han sin första revy, eller vad man ska kalla det, Sommarfräknar hette den.
Mm-hmm. Och det, hur var det liksom i förhållande till annan musik på den tiden?
Ja, Povel, han avskydde ju den musik som förekom, de här enkla slagerna och han ville ju ha något nytt och han skrev ju parodier på dåtidens slager så att och visade och försökte utbilda svenska folket. Det finns bättre musik än det här. Och då ville han bidra själv. Och han fick ju stöd av till exempel Tage Danielsson. Tage Danielsson, han sa ju att Povels musikaliska härnadståg mot cynisk idiotmusik och dålig kvalitet är ett kulturpolitiskt storverk.
Oj då, så han blev politisk?
Ja, dels tycker inte Povel är politisk. Han har fans i alla politiska partier. Han har inte gjort som hans föregångare, gå på personangrepp och ingen politik i hans program och tjatade inte på regeringen. Så han markerar någon politisk inställning på så vis. Men alla har ju en politisk uppfattning och han var ju mot kärnvapen. Han skrev nej tack jump. Och han är en naturmänniska och har skrivit mycket om miljöförstöring. Bland annat redan 1948 Griselven, där han beskriver allt skit som åker ut i vattnet.
1948?
Ja.
Oj, vad tidigt. Du har kallat honom för, jag vet inte om du har kallat det, men jag har hört dig prata om att han var schlagerdödare.
Ja, det är precis det som Tage Danielsson sa också. Och Tage, han skrev så här om Povel Ramel. Ett kulturellt naturbarn som går löst. Han log när slagen dog. Han mördar graciöst.
Ja.
Men vi skulle kunna höra i ord och ton hur det låter, ja, när han dödar slagen.
Vi ber att kontrollrummet sätter på den första okej.
Lyssna på den här nu.
Slagen moderniseras år ifrån år. Nya verk komponeras och endast få bestå.
Idel nyheter hör man i världens alla vrår, men här hemma där kör man i sina gamla slitna spår. Ty en schlager i Sverige ska låta så här, om man vill ha den helt populär.
Inget nytt, inget fräckt, det är döden direkt, om den schlagen ska bli en affär.
Men med en nätt liten pust ifrån granskogens bryn kan en låt flyga halvvägs till skyn.
Om ett stänk sen den får utav kärlekens vår, blir den en god bit för radiomenyn.
Och melodin skall varje öra kunna fånga,
så harmonierna får inte bli för många.
Man bör kunna en 5-6 ackord ungefär,
och att kärleken är en chimär.
En beprövad metod som är helt kommer få, om en schlager i Sverige ska slå. In vid barndomens hem finns det givande mull, där som slagen grepp präktigt med guld.
Och den gök som är helt glatt i dess lind man har satt, har nog galt mången käck räkning full.
Och mens det susar så vackert och solen går ned bak ett gammalt och kärt äppelträd,
då är det ganska så visst på en nöjd komponist, det dimper fallfrukt och det med besked.
Och tänk vad pengar som rann ut ur synrocksrampen,
jag mätte mer än farmor fick för den på stampen.
Lite blommor och blad, någon lätt melodi,
lite månsken och kärlek där i.
En beprövad metod som är helt comme-il-faut. Om en slager i Sverige ska slå.
Vad var det här?
Ja, det var en slager i Sverige. Och det fanns ett program, det var väl i radion, Vill herr Nilsson bli slagerkompositör? Det var Martin Ljung. Och man gick igenom och gjorde en hel mängd såna här låtar, typ den här, och drev med befintlig slager.
Och vet du, var den här populär då liksom, eller?
Ja, bland de som gillade på var den väldigt populär. Och det blev faktiskt så populärt så att när tvn kom igång så gjorde man en tv-variant av hela det här. Så den finns även tv-inspelning.
Vilka var det vi hörde här med den, Povel?
Ja, det var ju då, här var det Britta Borg. Och Povel, han beskriver ju Britta Borg som slagerkompositörens lycka. Ost, eller vad man ska. Hon får fram varenda bokstav i texten, och här när hon darrar liksom på ett ställe i den här, så är det rena parodin dessutom. Nej, Britta Borg och Povel, det var ju ett team som började redan före Johanssons Boogie Woogie Vals. Povel bestämde träff med Britta Borg, för hon sjöng i vad heter de här som Alice Babs var med också? Vårat gäng,
ja.
Och där var Britta med, och Povel hade hört Britta och tyckte hon var bra. Så han ringde och skulle träffa henne vid Svampen, vid Stureplan. Och sen bjöd han hem henne på te, och Britta Borg som var blyg hade tagit med sig syrran också. Och sen spelade han upp en del låtar då. Och spelade även upp Johanssons Boogie Woogie Vals, så den ville hon ha, men den fick hon inte. Den skulle han ha själv.
Vad var det här för tid på 1900-talet ungefär?
Ja, det här är ju 43-44 det då.
Oj då. Och sen, när var det Knäpp upp började?
Ja, det är inte förrän 52. Han fortsatte ju sen att jobba på radion ett tag. Och det var ju där han träffade nästa... Martin Ljung. Så det var ju Martin Ljung, Britta Borg och Povel. Och sen när Knäpp upp började, då behövde de en kontrast till Britta Borg, och det blev Gumme Bergkvist.
Ja, just det.
Det var de fyra.
Men du kan väl var han någon slags chef på radion, Povel?
Ja, han var chef för... han var producent för Frukostklubben ett tag. Jaha. Faktiskt. Så det finns bevarat idag inslag från Frukostklubben där Povel är med. Och i övrigt så lydde han ju under Per Martin Hamberg. För Per Martin Hamberg gillade Povel och hans humor. Och det blev många konstiga program på den tiden i radion som delade svenska folket. De som tyckte om och de som tyckte att de bara lekte med sig själv och roade sig själv.
Du måste berätta när han träffade Martin Ljung första gången.
Ja, Martin Ljung, det var ju många som ville komma in och visa upp sig. För enda sättet att bli känd på den tiden var ju genom radion. Det var det som gick ut. Och på affischer stod det när de åkte ut, känd från radion. Och då var det bland annat Martin Ljung. Ja, han gav inte upp, för Povel, han bara lyssnade ett tag och la ner luren. Men Martin stod på sig, så till sist fick han komma dit. Och då var det något helt unikt. Så när han kom in där så hade han en lista som räckte från taket till golvet med vad han skulle göra. Allt ifrån att han tog av sig hatten, tog av sig galoscherna, hängde upp rocken. Hälsade, blev du och bitvis så strök han på den här listan. Och det här blev så väldigt bra, så det här har de rekonstruerat och gjort en film av. Så den filmen har jag, den brukar vi titta i vårat gäng.
Men berätta vad det var som till slut gjorde.
Ja, han
att han fick anställning.
Han hade ju då alltid, ja, vad kan du då, frågade Povel. Och då var det ju det mesta jätten. Nej, den måste ses, sa Martin. Så de flesta grejerna strök han själv, för man måste se det. Men då så sa han att han kunde härma en biograforgel. Och då hajade Povel till. Ja, kan du spela piano, sa Martin. Ja, vad ska jag spela? Och så blev det dur. Vilken dur, sa Povel. Och det hade inte Martin en aning om vad det var för dur. Men han började då och imitera den här biograforgeln. Och det tyckte Povel var så fantastiskt så han... Han blev anställd hos Povel, kan man säga.
Och när sa du att det var?
47.
47. Och då fick de några år där på radion då innan?
Ja, visst. De gjorde turné. Första gången jag såg Povel live, det var ute i Hedesunda idrottsplats. De åkte runt, det var ju fyra kring en flygel och Föreningen för flygighetens främjande, de hette i radion. Mm. Och de gjorde sina turnéer och då gjorde de som snodda senare åkte till idrottsplatser där det fanns plats för många åskådare och lyssnare. Och just i Hedesunda, jag vet inte om det var 49 eller 50 någonting. Och då inledde han med, vi var lite sena, men han inledde med Sturskelaban och Sturskelaban brukade han hålla ut på stu. Så, och det, eftersom han började med den så hann vi. Han med dit.
Okej, men sen så blev det knäpp upp utav
det. Ja, det blev knäpp upp då och det var ju tack vare Felix Albo som hjälpte till att få igång det där. Han var ju cirkusdirektör och hade åkt runt med cirkustält. Och det var en perfekt grej att åka runt med. För det första så fick det plats mycket mera folk i ett sånt stort tält än i en liten, ja, på Folkan i Stockholm eller någonting. Så det kom mycket folk. Och de körde igång, jag tror det var 35 platser 1952, bland annat här då på Nynäsplan i Gävle. Och sen från året efter, det blev en sån succé. Så de besökte ungefär 70 platser varje sommar. Och sen körde de dessutom på Ideon då. De köpte, knäppbolaget köpte Ideon och döpte om det till Ideon. Och det var där de höll till. Och första knäppuppen som sagt hade premiär i Göteborg 52. Och den sista knäppuppen hette Sista entusiasten 1968. Då måste de packa ihop Ideon därför att då skedde saneringen vid Brunkebergstorg. Där Ideon då.
Okej. Men vilken var den första knäpp upp du gick på då?
Första. Ja, 52. Den vi hörde, Akta huvudet hette den.
Var det då du träffade Povel?
Nej, det var 66. 66 var en föreställning på Avegan som gick och då var det dubbla föreställningar. Och jag hade köpt en flaska Napoleon-konjak till Povel som jag tänkte lämna över i pausen. Eller med halvtid. Och la den i en skokartong och la skokartongen i en påse. Och så hade jag som tur så han kom där. Så jag stegade fram och sa, baron, som bevis på uppskattning vill jag överlämna denna påse. Är det någonting levande? Frågade. Nej. Är det någonting farligt? Nej. Inte om man tar det försiktigt, sa jag. Och så tog han emot den där och erbjöd plats för nästa föreställning, men det hade jag ju redan. Sen ett halvår efteråt, då fick jag ett tack från honom från Miami Beach, ett vykort. Och då skrev han så här, sent och långväga tack för en god konjak som jag erhöll i somras i en skokartong. Den värmde på flera sätt, tycker er tillgifne. Povel-Ramel.
Oj. Och det har du, vykortet har du kvar förstås?
Ja, det är klart.
Ja. Ska vi lyssna på någonting?
Ja, det finns ju en intressant grej i hela knäppuppepåken som jag har föreslagit då. Och den är högaktuell idag faktiskt om man är travintresserad. Från 1 mars behöver inte travhästarna skor.
Nej.
Och precis det här 1966, för 50 år sedan prick, då släpptes tavleskorna ut på en EP-skiva. Det fanns redan från julen. Men då slog den igenom och gick rakt in på svensktoppen. 20 veckor låg den på svensktoppen, 1-4 veckor. Och det som var det roliga med det här, det var att det var en revy. Man skiljer på knäpp upp och revy. Och på den här revyn var inte Povel med, utan det var andra som sjöng. Bland annat Stig Grybe, som nu bor i Gävle, var med och sjöng Tavla i skon. Men sen gjorde man en studioinspelning och det blir helt annat när Povel sjunger hans egna låtar, tycker jag då. Och därför gick den framgångsrikt. Så den tycker jag man kan lyssna på.
Ja, ta av dig skorna, lyssnar vi på.
Ta av dig skorna, ta av dig skorna, ta av dig skorna.
Varje gång du tar av dig skorna så medger att det känns skönt. Det betyder att apan i dig har än en framgång rönt. Fantastisk dröm om min förvåning när jag plötsligt förstod. Dröm om min förvåning, den bananen var god. När du finner din rätta partner, det gäller kvinna som kar, märker du hur det räcker lätt i den lilla svans du har. Oh, fantastisk dröm om min förvåning när det hela stod klart. Allting, allting, allting blev så underbart. Underbart är att bara sitta still i ett träd och glo. Underbart är att lägga sig och sussa på maten. Underbart är att gifta sig och bilda ett eget bo. Följande det ursprungligaste prejudikaten. Jag drömmer om min förvåning, dröm som är bäst. Tänk på det när du tar skorna av härnäst.
Ta av dig skorna,
oj, 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 oj.
Ta av dig skorna,
oj, 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 oj.
Ta av dig skorna. Sköna kvinnor tar av sig skorna i dunklet under ett bord. Soldaterna av sig skorna så blev det inga mord.
Fantastisk dröm om min förvåning, den är fruktansvärt stor. Jag såg hela FN, alla saknade skor.
Äpplet faller med sorgsna dunsar och bladen singlar från träd.
Själv jag lever så sorglöst skolös fast timmen verkar sen. Fantastisk dröm om min förvåning, hur var lätt som en sky. Varje lycklig morgon glimrar världen ny.
Underbart att ha hustru, för hon finns hos mig varje dag. Vi kan älska när helst vi vill, så ljuvligt och praktiskt. Den hon bara vill leva för är lyckliga, glada jag. Jag är din och kan ge dig barn, det är väl fantastiskt. Så dröm om min förvåning, det är den dröm som är bäst.
Utan skor så blir ditt liv en häpen fest.
Ta av dig skorna,
oh, ja, 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 ja.
Ta av dig skorna, ta av dig skorna, ta av dig skorna.
Thank you.
med varann. Dricker, skrattar och dansar till en strömlöst orkester.
Roles man är en troles man, men bäst är en skoles man. Lycklig, fri och ursprunglig tar han kärlekssemester.
Så dröm om min förvåning, det är den dröm som är bäst.
Tänk på det när du tar skorna av härnäst.
Ta av dig skorna,
oh, ja, 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 ja.
Ta av dig skorna.
Reklam.
Välkommen till Gävle teater i höst och upplev storslagen dans med Kullberg, magi med Kalainer Häckner, en hyllningskonsert till Svante Thuresson, humor och allvar med Ösnujen, Olof Wretling och tre lite äldre systrar. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Nej men hej du. Om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, vart ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller går in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap. Till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22. Eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
Det kostar inget, men betyder massor. Att fylla i Vita arkivet är som att ge en kram till eftervärlden. Du gör det enkelt på vitaarkivet.se eller genom din närmaste Fonusbyrå.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle. Er egen lokala radiostation.
Och vad sa du, den firar jubileum i år?
Ja, den kom ut på Svensktoppen 66. Så det är prick 50 år sedan.
Du, jag måste fråga en sak. Hur mycket musik skrev han egentligen på väl?
Ja, Lotta Rammel säger 970 låtar. Men jag tror det inte är någon som exakt vet. Och sen är det väl tveksamt om man ska räkna låtar som består av två rader. Ska man smuggla knark behöver man från kumpaner från Amsterdam, sjunger han. Ja. Är det en låt?
Nej, inte bara det. Det låter som en rubrik.
Det var inte längre än så.
Ja, okej. Okay. Ja,
men 970. Anses vara svaret.
Ja, det, nu blir det en liten parentes som jag kom på mitt i knäppuppen här. Men den här barnboks sångboken han har gjort, den är ju också lite rolig.
Ja, det var ju så att han var ju mycket naturvän på väl, och fåglar och djur. Och då ville han skriva om såna här ovanliga saker som inte Alice Tegnér skrev om. Och då skrev han ju om Acke Askom, Kalle Kobra och
Full via fästing.
Ja, Full via fästing. Ja,
ja, det tycker den är riktigt rolig faktiskt.
Den också.
Ja, precis. Ja, Sen har vi, han omgav ju sig med väldigt mycket artister.
Han valde alltid de bästa musikanterna, Leif Asp, Hallberg och såna här. Och sen då andra artister. Det var ju fyra från början som jag sa. Det var Britta Borg, Martin Ljung, Gumme Bergqvist och Povel. Sen kom det till, på herresidan så kom ju Sune Mangs, Lars Ekborg var med, Hasse Alfredsson var med en sommar. Men framförallt på spinsidan så var det ju Birgitta Andersson, Grynet Molvig, Monica Zetterlund och sen blev det ju den riktiga grejen med Wenche Myhre.
Mm.
Wenche Myhre är 25 år yngre än Povel och de träffades då på den här sista entusiasten 68. Och sen höll de ihop ända till Povel dog. Umgicks.
Vad tror du de betydde för Povel att han omgav sig med kunniga?
Jo, men han var ju duktig att skriva låtar, inte bara till sig själv, utan han skrev låtar direkt för respektive artist så det skulle passa den artisten att föra fram det här. Det var väl ett undantag. Han skrev, han var i tidsnöd på en knäpp upp och skrev två låtar samma natt. Och det ena var den här Naturbarn. Och så var det Britta Borgs slagnummer Fetma med bra. Och den där Naturbarn var inte avsett till honom själv. Utan, men den blev så bra så han tog den.
Okej. Ja, det finns ju ett Povel Ramel-sällskap.
Ja, det finns ett Povel Ramel-sällskap, ett rikstäckande som har drygt 1000 medlemmar och det kom till efter Povels död 2007. Den 1 juni 2007 fyllde Povel 85 år. Då hade han de fyra åren dessförinnan åkt runt med Povel à la carte, en mindre föreställning som var tänkt att fortsätta. Men sen dog han redan den 5 juni, fyra dagar efter 85-årsdagen.
Ja.
Och då bildades det här sällskapet. Och där, jag har ju jobbat i den andan sedan jag var liten och spridit Povel-musik. Och här i Gävle nu är vi ju 25-30 medlemmar i Povel Ramel-sällskapet som träffas regelbundet och lyssnar och tittar på hans verk.
Och ni har en tidning också?
Ja, en tidning Sverker.
Varför heter den Sverker?
Ja, det var en tävling och hittat namn på tidningen och i Lingonben, en låten, så sjunger de Hästen heter Sverker och det är därifrån den kom.
Ja, just det. Det gör de. Nu tror jag att många blir nyfikna och letar i sina gamla skivsamlingar om man ska hitta den här Povel-melodin.
Det är den stora skillnaden. Ingen behöver åka runt med en skivbunt idag.
Nej.
Spotify.
Ja, okay.
Det är bara att ta fram vilken låt man vill.
Ja, det är bra.
Jag har ju en låt som jag vill avrunda med. Mm. Och det är ett exempel på Povels krockar. Povel tycker om att krocka. Johanssons boogie krock mellan boogie woogie och vals. Och i den här då som jag har valt, mitt glada 30-tal. Vi pratade om Povel på 30-talet. Han levde helt för sig själv, struntade i omvärlden. Och i omvärlden var det bara tråkiga saker. Och han ställer han omvärlden mot sitt liv i den här låten. Och det tycker jag är en väldigt fin. Om du skulle höra vilka favoriter har jag, så är det en av dem. Jag har många.
Ja, du hade en favorit beroende på...
Ja, vad det är för situation. Ja. Vi brukar säga det. Oavsett vad man gör finns det en Povel-låt som passar in.
Okej, men då tackar vi dig så mycket för att du kom hit och berättade lite om Povel. Och så avslutar vi med mitt glada 30-tal.
Många gånger man önskar att gårdagens dörr stod på glänt. Ja, jag vet, idag är det ute att ägna sig åt sentiment. Jag tror ändå att en ren harmoni är för ens själ en slags terapi.
Därför sjunger jag nu om en tid sedan länge förbi. För mig var du mest en idyll, du barndomens tjusande 30-tal, en drömväv av lättaste tyg, men tät nog att utstänga världens kval. Varje sommar jag minns som en lycklig refräng, som en smekande valsmelodi av Sylvain. Jag hyllar dig gärna i toner, men även i ord. Mitt 30-tal. Våren 30 på Stockholms utställning, jag minns att jag var. Vi gick runt där och tyckte att funkis var fult, far och jag. År 31 rådde arbetslöshet, jag fick rätt många små julpaket. Japan bråkade i Manchuriet, men vad gjorde det? När påskafton år 32, jag var på mitt livs största barnkalas och tände en fimp i en vrå, ett tändsticksimperium gick i kras. 33, just när Tyskland en rikskansler fick, var jag oftast på skolgården och lirade kick. Nazismen var framme vid ett mål, men själv gjorde jag ett 30-tal. '36 for jag Mälaren runt i en båt som jag fått. Samma år blev det inbördeskrig ut i Spanien, so what? Föga berörde mig fasorna där, själv var jag nämligen dödligt kär. Ända tills 39 på hösten, då allt föll isär. I löpsedlar svedda av brand begravdes mitt tjusande 30-tal. Där satt jag vid avgrundens rand, en sittplats som numera är fullt normal. Ack ni unga som våndas i skrivande stund och ska ärva den jord som snart knappast är rund. Om ändå ni upplevt en enda sekund av mitt glada 30-tal.
Sensommaren 2021 begav sig Sven-Erik Lundberg till orten Hell i Norge, där han besökte festivalen Blues in Hell. Här får ni en rapport om det besöket av Sven-Erik himself.
Vid tiden för festivalen Blues in Hell låg covid-19-pandemin fortfarande tung över Norge. Det började redan vid gränsen där en gemytlig poliskonstapel i kamouflageuniform granskade mitt covid-19-pass och kunde konstatera att allt var sin ordning för min del. Torsdag morgon och med lite strul fick jag en plats på första raden, precis mitt framför scenens mittlinje. Först ut var Jonne och Dem, med John Uthus som förgrundsfigur. Bandet hade en country blues stil som påminner mig en del om Snooks Iglin, men alla texter var på norska. Att han påstod att Robert Johnson hade skrivit Sitting on Top of the World konfunderade mig lite grann, eftersom jag har 5 inspelningar av den låten hemma och ingen påstås vara komponerad av Robert Johnson. Men jag tror inte han rådjög för publiken. Det är ju så med bluesmusiker att ofta så vet man inte vem som har komponerat det. Jag tänkte också nämna lite grann om Diz, eller Dizzy Watson, som han ursprungligen kallade sig medan han ledde bandet Dizzy and the Doorman. Numera sitter han ensam bakom sitt piano och det svänger mer än alla yngre band tillsammans. Till Hell hade han tagit med sig munspelaren Hungry John, som inte bara spelade munspel och sjöng, utan också använde sin avundsvärda ölmage för perkussionistiska inslag. Jag tror att Diz var den äldre festivalgenerationens favorit, medan de yngre kanske hade svårare att känna igen sig låta som You Never Can Tell, Rollin' Pete som vi ska höra nu, och annat från den tidiga rocken. På grund av pandemin var festivalen en rent nordisk historia, med några enstaka inslag från England och Irland, medan de tilltänkta artisterna från USA inte kunde komma, då de USA:ska myndigheterna inte hade kunnat ta fram ett säkert covidpass för sina medborgare. Finska Erja Lytinen avslutade fredagskvällen med en bländande uppvisning i bottleneck-tekniken. Även om jag tycker att hon, tillsammans med flera andra, mera demonstrerade sin skicklighet på sitt instrument än förmedlade ett bluesbudskap. Jag ska inte påstå att det var någon allmän åsikt. Jag tyckte också att flera av artisterna egentligen inte platsade på en bluesfestival. Att det mer handlade om rock'n'roll och i något fall om allmän folkmusik. Till exempel Bäcken och Games som inledde med Livet i finskogarna. De fortsatte med en låt jag kände igen. Men det tog en god stund innan jag insåg att det var gräsänkning blues men med en norsk text. Originaltiteln har jag ingen aning om. Nåja, det lyfte ordentligt mot slutet av framträdandet. Bland annat genom ett riktigt bra framförande av ett par Skip James-låtar. Annars tyckte jag fredagens höjdpunkt var de svenska systrarna Bondesson som uppträdde under namnet Baskery. Stora syster Greta spelar slagverk, sexsträngad banjo och munspel samtidigt som hon sjunger. Mellansyster Stella har en slagkraftig slapstil på kontrabasen medan hon sjunger. Och lilla syster Suniva tar hand om en puka samtidigt som hon sjunger, spelar gitarr och sprattlar med benen. De har en kul repertoar, men det mesta av deras musik har väl egentligen inte så mycket på en bluesfestival att göra. Blues med glimten i ögat stod Jolly Jumper och Big Mo för med Jimbo Jambo Band under lördags eftermiddagen. Kjell Inge Brovold, Jolly Jumper och Jan-Erik Moe, Big Mo, träffades vid den första Blues in Hell-festivalen 1992 och de har spelat tillsammans sedan dess. De har knutit till sig Daniel Trostrup, Brössing, en fantastisk boogie-woogie-pianist, och trumslagaren Arne King Kong Skognes, som väl närmast kan ses som Norges svar på Ingemar Dunkel. Förutom med Heder Eger spelar de material av legender som W.C. Handy, Bumblebee Slim, Muddy Waters, Sonny Terry, Taj Mahal och Willie Dixon. Och de hyllar New Orleans-stilen med artister som Fats Domino och Professor Longhair. Och när de hade ångan och uppe mot slutet av framträdandet blev det både Chantilly Lace och Bonacera, men med Jojen Björklunds sax solo framfört på kazoo. Det skulle ju naturligtvis finnas en hel del annat att berätta även från årets festival, men vi får se fram emot 2022 när covid-restriktionerna förhoppningsvis har minskat och vi kan få tillbaka de amerikanska artisterna hit till en ny Blues in Hell.
Reklam.
Hej, Ingela från Länsmuseet här. Välkommen att hänga hos oss. Ta hissen upp till våra konstsalar och gör ett nedslag i länets historia på vägen ner. Upplev världsarvsgården Mortomoa i Fågelsjö i virtual reality. Läs flaskposten från det sjunkande skeppet på Nordsjön och titta närmare på muskötten från Gustav den andre Adolfs gevärsfaktori i Söderhamn. Och sist men inte minst, ta dig tid att skapa med barnen i vår ateljé. Alltid öppet tisdag till fredag 11-18 och lördag söndag 12-16. Fri entré och gratis wifi. Välkommen till Länsmuseet Gävleborg.
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. I dagsläget sker alla aktiviteter utomhus på olika platser i Gävle. Program finns att hämta i stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementsbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
SPF Seniorerna är det självklara valet för pensionärer. Det finns hela 12 lokala föreningar i Gästrikland. Vi arbetar bland annat för att ge dig trygghet i boende, äldreomsorg och sjukvård. Dessutom har vi ett stort utbud av aktiviteter, intressanta upplevelser och spännande resor. Prova på du också. Ring 0291 301 26 eller gå in på nätet sbf.se för att komma till din förening.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss. Du når oss på 026 62 39 40 eller via e-post info@seniorradion.se.
Nu blir det nästan en timme med musik av Evert Taube, Per Falk och Uffe Jönsson, och med ett par rejäla CD-trava tog det an ämnet i fråga, som just det var Evert Taubes musik. Programmet sändes första gången för mer än 10 år sedan. Det är det enda jag kan säga.
Tiden går.
Det är bara 2 månader till jul.
Det sa Ulf Jönsson, som också har kommit in i studion nu. För nu ska vi tala om Evert Taube. Uffe och jag har samlat ihop våra
skivor där vi har Evert Taube-låtar med, och det blev en hel bunt faktiskt. Och nu det så har vi då valt ut ett antal som vi ska spela för er och tala lite om. Vad tänker du att vi skulle börja med för?
En tidig historia från en samling som heter Ultramarin och kom 1936. Vi kallar den här melodin för Kalle Schewens vals, men den hette faktiskt från början I Roslagens famn.
I Roslagens famn på den blommande, där vågorna klucka mot strand och vassarna vagga och myslaget hö, det doftar emot mig ibland. Där sitter jag ut i Bersån på en bänk och tittar på tärnor och mås som störka mot fjärren i glitter och stänk på jakt efter födan du nås. Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med kron till angenäm styrka och smak och lyssnar till dragspelets lockande ton som hörs från mitt stugugemak. Jag är som en pojke fast farfar jag är, jag rospiggen sprittar i mig. Det blir bara värre med åren det där med dans och med jämtornas blig. Se måsen med löjan i näbban fick sitt, men jag fick en arm om min hals. Och eviga ungdom, mitt hjärta är ditt, spel upp, jag vill dansa en vals. Det doftar, det sjunger från skog och från sjö, i natt ska du vara min gäst. Här dansar Kalle Schewen med Roslagens mö och solen går ner i nordväst. Då vilar min blommande ö vid din barm, du dunkelblå vindstilla fjärd. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst och valsen klingar i moll. Men hej alla vänner som gästar min ö, jag är både nykter och klok. När morgonen gryr ska jag volma mitt hö och vidja 200 krok. Fördöm dig skynning och dra nu din kos, det brinner i mardallens tår. Här dansar Kalle Schewen med Roslagens ros, han dansar när solen.
Ja, en kanonpampig introduktion här med Sven Bertil Taube i huvudrollen. Men du sa en sak, du sa två titlar på den här.
Mm.
Har du två titlar?
Ja, alltså den hette, när Evert publicerade den i sin vissamling Ultramarin, I Roslagens famn. Men sen tyckte han väl då att Kalle Schewen förekommer så ofta, och Kalle Schewen var en rival till honom. Han var nämligen Evert Taube förlovad med Albert Engströms syster Malin. Och vid ett tillfälle så sa Malin att Kalle Schewen, som var en mycket god vän, eller Carl von Schewen som han egentligen hette, var en mycket god vän till Albert Engström. Han dansade mycket bättre än Evert Taube, och det där tog Evert väldigt hårt, och så blev det ingen mer med Malin. Men de var förlovade.
Ja, och sen, men låten heter egentligen sedan då?
Kalle Schewens vals.
Ja.
Det var väl för att hedra Kalle Schewen då, för han gillade väl Kalle Schewen även om han tyckte att Malin var sur.
Ja.
Det är fantastiskt det här med samlingen Ultramarin. Innan någon vet att han sjunger överhuvudtaget så ger han alltså ut sin 19:e vissamling. Han började ge ut vissamlingar 1919. Så han var ju väl förberedd när han så småningom i slutet på 20-talet gjorde sina första skivinspelningar.
Alltså han sjöng och spelade? Naturligtvis.
Jo, det gjorde han, men han hade ju inte fått göra några skivinspelningar. Det var ju inte så vanligt på tidigt 20-tal att man fick göra det. Men...
han var ju bara 19 år när han skrev den första tydligen. Hör du, en flicka som... hade stor lycka av att vara på Svensktoppen, vad jag vet också, med en Evert Åblåt. Det var Lill Lindfors.
Mm. Alltså Flickan i Havanna tänker du på, och den är ju den andra visboken från 1922. Det roliga med den låten är att det här var den allra första visa av Evert Taube som verkligen slog an hos folk innan den var inspelad. Och den fick alltså ett eget notblad, vilket var otroligt ovanligt i början på 20-talet för överhuvudtaget för svenska kompositioner. Så då började, kan man säga, vid tidigt 20-tal Evert Taube etablera sig som en vis diktare att räkna med.
Och så blev det storslaget med Lill Lindfors då.
Ja, precis. Och det var ju långt, långt efteråt. Det här är ett exempel på en låt som har levt hela Everts livstid egentligen.
Och nu också?
Jajamän, fantastisk.
Flickan i Havanna, hon har inga pengar kvar, sitter i ett fönster, vinkar åt en karl. Oh! Kom du glade sköna tros, du ska få min röda ros. Jag är vacker, du är ung, sjung av hjärtat, sjung. Flickan i Havanna stänger dörren av sedelhäck. Sjömannen är inne, flickan på hans knä. Vill du bli mitt hjärtas kung? Har du pengar i din kung? Ser du inte jag är vacker, du är ung? Sjung! Skådar då med tjusat blick ringen med rubiner som hon genast fick. Ringen kostar 1500, stannar du en liten stund. Du är vacker, du är ung, sjung av hjärtat, sjung.
Ganska ung Lill Lindfors med Flickan i Havanna, som jag tycker är ett exempel på att man märker att Evert Taube var iakttagare. Han iakttog och så skrev han om det. Det här var ju en liten story här faktiskt.
Mm. Jo, han drömde ju hela livet om att bli en stor prosaist, och han blev väl en ganska stor prosaist med åren. De här berättelseböckerna som kom med början kring 1950, det var ju fantastiska berättelser. Mycket skrönor förstås. Han tyckte ju om att dra skrönor om sitt eget liv och om figurerna i sångerna. Och Mikael Tim, som har skrivit en 600-sidig biografi om Evert Taube, han kallar sin bok för Livet som konst, konsten som liv. Och det var verkligen någonting som beskrev Evert Taube väldigt klart. Han ville verkligen iscensätta sig själv också. Han var ju, han kunde ju prata om sig själv i tredje person.
Ja, men vi uppfattar ju honom ofta som oerhört spontan. Ja. Men jag har ett exempel på att jag tror inte han var så spontan ändå.
Nej, han beräknade,
ja. Jag kommer inte ihåg varför det var så, men jag var på Gröna Lund 3 gånger under en vecka. När Evert Taube var det hela veckan, han var där varje vecka. Och så kom han in då och presenterades av, det var väl Gunnar Hahn?
Ove Hahn
ja. Som presenterade. Åh, här kommer vår allas vår Evert Taube. Så kom Evert Taube in och fick stor fång blommor. Åh, blommor, sa han. Vad ska jag göra med dem? Så hade han en stor sambrev och sa, åh, titta där, en vacker dam, sa han. Stod en dam då vid sidan och så tog han av sig sambreven och presenterade, för hon fick blommorna och det blev stort publikjubel. Alla tyckte, åh, vad spontan han är, Evert Taube. Så var jag där nästa kväll. Evert Taube kom in, fick ett stort blommor. Åh, blommor, vad ska jag göra med dem? Men titta, där står en vacker dam. Han hade kört samma grej hela tiden, va?
Han var nog väl repeterad på alla sätt.
Ja, det förstod jag då. Ja, att det var inte, men det såg spontant ut. Ja. Och det gör ju så. En konstnär är repeterad, men låter det verka spontant. Ja.
Han var ju en stor estradör. Jag såg honom aldrig i verkliga livet. Jag har sett honom på film och sådär. Det förstår man ju även när man ser inspelningar, att det var en stor estradör. En kille som verkligen kunde fånga publiken.
Verkligen.
Och han var omåttligt populär. Alla, utom du och jag möjligen, har försökt att fuska med att sjunga Taube på familjeträffar och såna saker. Vi har stor anställning.
Den som har varit på pensionärsmöte vet vad som händer.
Hörru du, jag kommer inte ihåg Small Town Singers. Gör du det?
Nej, men det kom ju, var det på 60-talet som dök upp alla möjliga såna här vissångargrupper som bland annat där Björn Ulvaeus var med
i Hotenare.
Ja, Hotenare Singer, så det fanns Jailbird Singer, så det fanns alla möjliga, och de här Small Town Singers eller något sånt. Jag minns dem inte.
Jag minns att de hade en hit. Jag minns namnet på gruppen och jag minns att de hade en hit med Blå anemonerna, som melodin kallas, men de kallar den förstås för Pierina.
Anemonerna, mandelträdsblommorna, stå som en sky över kullarna. Trupparna gar bortom tullarna. Vinbergen vänta oss, där grönskas rankorna. Snart är du 19 år. Hör du i dalen min vår madrigal, vill du bli min i år?
Svar ge dig hjärta och svar ge dig handen. Handen du kysst som jag lyfter vid. Som jag
Small Town Singers, en inspelning från 1976 av Pierina, skriven 1950 av Evert Taube.
Du, Evert skrev ju ganska mycket om sjön. Var han någonsin sjöman?
Ja, under en kort period. Framförallt så levde han ju väldigt nära sjön, född på Vinga som han var, ön vid infarten till Göteborg. Son till en fyrmästare på den tiden när Evert föddes, så småningom överlots och göteborgare. Och han gick till sjöss på allvar 1910 när han var i London och fick veta av Fritjof Andersson förresten, den riktige Fritjof Andersson. Evert lekte ju med Fritjof Anderssons identitet många gånger, men Mikael Tim slår fast att Fritjof Andersson, det var Carl Alfred Bolin, en erfaren svensk sjöman som Evert träffade i London 1910 och som förmådde Evert att följa med på Princess of Wales till Argentina, och där skapades ju Evert Taube, Fritjof och Carmencita och Pampas och allt det här. Så att man kan säga att Fritjof Andersson är verkligen en av Evert Taubes grundläggande figurer, också i verkligheten.
Och när han skriver om sjön så... Ja, han lägger märke till saker. Han, som du sa, så är det lite skröner naturligtvis. Men det är på något vis riktigt sjömansliv det handlar om. Jag har legat till flottan en gång i världen i några år, och en av de låtar jag tycker allra sämst om, det är Gamla Nordsjön. För jag har aldrig ropat hurra när jag har sett den svarta Nordsjön öst i storm. Jag tror inte någon sjöman har gjort, men sånt skrev inte Evert. Nej. Utan han skrev om annat.
Och skrev om sjömanslivet, hur hårt det var, och kamratskap och allt det här.
Jag vet att telegrafistvisan ligger med varmt om hjärtat, eftersom jag själv var telegrafist. Mm. Och likaså om han som var nere i och knackade rost nere i, och blev inlåst i den här. Men som tur var så hade han ju hammaren från båtsman som han blev utsläppt av. Så att det är berättelser.
Ja, mängder av hyllningar också till båtar. Briggen Blue Bird of Hull till exempel.
Ja, det finns ju flera.
Ja, det är det. Det finns ju massor, och en vacker en, det är ju den här Möte i monsun som du har hittat en härlig inspelning av.
Jag tycker det. Själv, det här är ju nästan lokal dessutom, eftersom det är Snoddas som sjunger.
Det är ett skepp i den svalkande monsun när vi ångade mot Röda havet upp. En fullriggare det var, och dess namn var Typhoon, som nu seglar från Ostindien till Godop. Vi höll ganska nära och stoppade maskin för att preja och ta budskap med oss hem. Och då lovade hon upp där hon gick med vinden in ifrån babord, och vi rodde bort till dem. Vi fick ända från backen och en lejdare mitt skepp, och vår fjärde styrman entra upp på den. Men i röste stod en svensk sjöman som jag nu återser, Fritjof Andersson, min gamla barndomsvän. Jag blev halv ut i Kina, jag blev rånad i Shanghai, jag har suttit hos pirater ut i pann. Men jag gifte mig med dottern till mördaren Tovaj, sade Fritjof, det är hemskt men det är sant. Med kinesiskans hjälp kom jag så till Singapore, utan pass och pengar står jag på ett torg. När en man i guldgaloner plötsligt fram emot mig går, Sveriges konsul kapten Fredrik Adelborg. Det går då Fritjof Andersson, säger Adelborg, vad i herrans namn gör du i Singapore? Ifrån gula floden kommer jag och vill till Göteborg, det är det bästa att en hyra hem jag får. Jag blev klädd i vita kläder, jag fick låna 10 pund, jag fick pass med kungens vapen och porträtt.
konstig innan bjöd på te och jam och pratade en stund. Hon var det sötaste jag dittills hade sett. Ja, så fick jag en stymer och mönstrade på däck. Och i sian fick vi lasta vilda djur. Tigrar, lejon, elefanter som det sålt i Hagenbäck. Som det varit hos i Hamburg, eller hur? Men den resan var värst utav alla, det är sant. Syd om Ceylon gick vi in i en cyklon. Ut i buren smet ett lejon och rök på en elefant. Brålet blandades med storm och böljorstån. Jag ser Hagenbäcks ombud åt lejonet nu upp. En gorilla klättrar ner i vår maskin. För att härma maskinisten slog hon fram och back och stopp. Tills jag sköt henne med skepparens karbin.
Det var själva Nemesius från djunglarna min vän. Snart var bara jag och elefanten kvar. När cykloden gått så fick vi en sydvästmonsun igen. Och drev in på kammarin i Malabar. Men nu säger jag adjö för din styrman går från bord. Ja men Fritjof elefanten vem fick den? När vi träffas nästa gång ska jag besvara dina ord. Vi ska segla nu och sätta kurs igen.
Och vi brassade för fyllning och vi hörde deras gång. Och tillbaka till vår skuta rådde vi. Och då gick hon i monsunen och vi hörde deras sång. Rolling home across the sea. Och jag räknade alla segel och jag räknade om igen. Ifrån flying i beröljar om en sal. Det var summa 22 vita segel som där gick. Och den glittrande blåa ocean.
Det där, Ulf, var något som du har hittat i dina gömmer. Ska man kalla det för helgerån eller?
Nej, alltså just inbjudan till Bohuslän som stycket heter är någonting som jazzmusiker formligen älskar att leka med. Det finns inspelningar som är 8,5 minuter lång. Den här var 4,20 eller någonting sånt där. Och jag tycker att Janne Lundgrens trio, här har han med sig Mattias Svensson som han alltid har i trion på bas, och som Mårten Lund spelar trummor just här då. Jag tycker de är, den där trion är bland det finaste vi har i svensk jazzmusik just nu. Ofta framträtt på Svabens verk till exempel, gränstrakterna till oss. Och Gösta Rundqvist, som numera inte finns bland oss längre, han sa en gång till mig just vid Svabens verk att Janne Lundgren, han är en världspianist. Du kan inte jämföra mig med honom, för jag råkade säga att du och Janne Lundgren och några andra pianister, du får inte jämföra mig med honom. Han är en klass för sig. Och jag kan inte bedöma det, för att jag menar, pianospelare som spelar så att du och jag berörs, de är vi nöjda med.
Och nu spelar han Evert Taube.
Ja, inbjudan till Bohuslän som har, den har ju en text också den här, och finns i textversion förstås, inspelar flera gånger också. Alldeles på slutet i texten så skriver Taube: Bohuslän skänker oss en fri horisont åt väster. Och det fanns hos den är, jag skulle säga, göteborgare som Evert Taube ju var, en kärlek till Bohuslän som var minst lika stor som hans kärlek till Argentina och Provence. Bohuslän var också ett av hans.
Han har ju uppväxt på Vinga.
Jo, men det är ju inte Bohuslän egentligen. Det är ju Göteborgs skärgård. Men Bohuslän trivdes han i, och där hade han oerhört många goda vänner. Maj på Malö och Handelsman Flink och alla de andra som han skrev om. Det var ju bohuslänningar, va? Mm. Och jag tror att Bohuslän hade en särskild plats i hans hjärta. Och inbjudan till Bohuslän är, tycker jag, en av de allra finaste Taube-sångerna. Det finns ju så många. Han skriver så otroligt många. Och mest kände han väl för Min älskling, va? Kan inte det?
Ja, det är väl så att det är väl nästan en över Taube melodi då, som de flesta anknyter. Jag vet, när jag var där på Gysingen en gång i världen så brukar jag lägga fram en dikt på engelska av en man som heter Robert Burns. Han var väl skott egentligen, va?
Ja.
Och då läste hon den: My love, you are like a red, red rose, newly sprung in June, och så vidare. Ja, det är ju Evert Taube. Har de översatt Evert Taube? Ja, bara att han var 200 år före.
Ja, Robert Burns som levde ett hårt liv och som dog bara 37 år gammal var, eller är kan man säga, Skottlands nationalpoet. Och My Love Is Like a Red Red Rose var redan på hans tid en älskad sång. Det finns alltså en tonsättning av Burns som Evert har utgått ifrån. Man kan inte säga att han har snott den lika lite som man kan säga att han har snott texten. För att texten är ju en tolkning som är otroligt bra jämfört med den översättning som Erik Blomberg gjorde 1926.
Men jag kommer ihåg att det var lite skandal kring det här en gång. Därför att det stod ju text och musik Evert Taube.
Ja.
Ta, men det fick jag ta tillbaka, så nu står det tolkning av Evert Taube.
Ja, eller efter Robert Burns brukar det stå ibland också. Ska vi lyssna på den engelska versionen i en ganska modern inspelning av tjejen som var sångare i Fairground Attraction och som heter Eddie Reader. Vi behöver inte köra hela låten, den är ganska lång den här. Men så här låter alltså Min älskling i, jag höll på att säga original, det är inte riktigt sant det heller, för det här är en tolkning av en 1700-tals melodi. My love is like a red, red rose.
My love is like a red, red rose. It's newly sprung in June. My heart is like a melody that sweetly plays its tune. This fair art thou, my bonny lad, so deep in love am I, and I will love thee still, my dear, till all the seas gang dry. Till all the seas gang dry, my dear, and the
Reader, jag höll på att säga i Evert Taubes min älskling, men det ska vi väl inte säga. Det är Robert Burns, My Love Is Like a Red Red Rose. Två mycket nära besläktade melodier.
Reklam.
Hej, jag heter Anna och jobbar som konsumentvägledare på Konsument Gästrikland. En telefonförsäljare ringer och du tackar ja. Vad gäller om du vill ångra dig? Besök oss vardagar måndag, tisdag och torsdag mellan 9 och 12 på Stadsbiblioteket i Gävle på Nygatan 25. Du kan också ringa oss måndag till torsdag mellan 9 och 12 och på onsdag fram till klockan 16. Och då ringer du på 026 17 50 50 eller så mejlar du konsumentgastrikland@gavle.se.
Vill du bli mer digital? Då ska du inte tveka utan kontakta oss redan idag. För det är ju så att surfa på nätet och betala räkningar är svårt om man aldrig har gjort det förut. Men nu kan du i lugn och ro få hjälp av en digivän att lära dig att navigera på surfplattan, telefon eller datorn. Ring PRO samorganisation 0764 721222 eller SPF seniorerna i Gävle 070-332-1926.
Sugen på något gott till fikat? Eller varför inte ge bort ett paket av Lendias goda kokosbollar och chokladbollar? De finns i din lokala butik. Direkt levererade från Roslagen av familjeföretaget som har över 70 år i branschen. Eller gör en utflykt till OKQ8, Roslagsstoppet, som har Lendias fabriksförsäljning av kokosbollar och chokladbollar i storpack. Öppet alla dagar i veckan. För mer info, gå in på www.lendia.se.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Vi talade om landskap, Taubes landskap. Räknar upp Bohuslän och Pampas och Provence, men vi får inte glömma Ligurien.
Det var inte Stockholms skärgård heller.
Nej då, men Ligurien.
Den glade bagaren.
I Sanremo.
Den glade bagar ut i Sanremo stad. Ja, om ni kände honom, ni skulle strax bli glad. Han sjunger framför ugnen sin glada ritornell, så stolt som om han vore en löjtnant Jan Forssell. Bagaren bakar det bästa bröd som fås. Det bakas inte bättre, ej ens i Allingsås. Han sjunger när han bakar och arbetar med fröjd. Det ökar varans värde och köparen blir nöjd. La 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 la
Demos sköna damer beundra hans figur. Han liknar till det yttre en ung och kraftig tjur. Och när han knådar degen och sjunger högt i dur, då ryser det i damer med sinne för skatur. Min vän, den glade bagarn som sprudlar av musik, han har en vacker hustru som står i hans butik. Från ugnen langas brödet till disken där hon står. Ju mera bagarn sjunger, dess mer hon sälja får. Svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnar till hans sång, då säger hustrun vänligt och klappar bakans bröst: kom inte ut, Florindot, det drar och du förstör din röst.
Vi var inne på
Mikael Samuelsson.
Den glade bagaren.
Ja. Mm. En fin version av Den glade bagaren i Sanremo, tycker jag.
Ja.
Njutångers Mikael Samuelsson och Gävles Mats Bergström på gitarr. Det är väl lokalt och bra.
Mm. Och det var en sångare med verkligen bra textning.
Ja, det är det. Han som sjöng Fantomen på operan så många gånger.
Mm.
Och faktiskt är då, ja, från länet i alla fall. Nästa stycke som vi hade tänkt att spela är ännu ett av de där omstridda. Ska vi säga det om min älskling förresten, att det valdes ut 4 tobmelodier till hans begravning den 16 februari 1976. Och en av dem var Min älskling. Så det blev verkligen i Sverige i alla fall Evert Taubes melodi.
Ja, vi fick knippa stenhårt med Evert Taube.
Ja,
ja. Även om han hade då, vad ska vi säga, lånat.
Ja, åtminstone inspirerat som ett annat stycke. Det är likadant med Fragancia.
Ja, jag vet inte. Jag går inte i god för mig. Jag vet att William Lind tyckte att det där var ju inte Evert Taubes melodi, för det är en folkmelodi från Hälsingland, påstår William Lind. Jag kan inte gå i god för varken det ena eller det andra.
Kanske finns någon folkmusiker som kan hjälpa oss på traven.
Ja, det vet man inte.
Skickat mellan dem Fragancias ursprung. Här är melodin.
I Kubas natt en röst från din estancia. Doft av rosor som är din aron sveper hit ned och talar o fragancia, talar dit och kärlekens idiom. Du är borta, äger jag dig här. Här i min själ, mitt innersta, din härlighet blommar och doftar för mig var du är. Av mig själv jag fylls av dig till bräden, fastän du gömmer dig och inte blir mig när. Himmel, hon kom ändå till blomsterbäden.
hjärta äger jag dig här. Här i min själ, mitt innersta, din härlighet blommar och doftar för mig var du är. Glömska mig själv, jag fylls av dig till bräden.
Det var Fred Åkerström med Fraganser.
Det är oerhört vackert.
Ja, han sjunger så mjukt där, Fred Åkerström. Det är ett tag jag hör om Fred Åkerström typiskt. Men,
eller om han lekte tåb.
Jag vet inte.
Han darrade också ibland.
Det kan ändå ta så.
Och försökte. Nästa stycke betraktar Mikael Tim, som har skrivit den här stora biografin om Evert Taube som vi pratade om tidigare. Han betraktar det som Evert Taubes absoluta mästerverk.
Jag älskar bara.
Så skimrande var aldrig havet och stranden aldrig så befriande. Fälten, ängarna och träden aldrig så vackra, och blommorna aldrig så ljuvligt doftande som när du gick vid min sida mot solnedgången, aftonen den underbara, då mina lock medan du dränkte alla mina sorger. Älskling, i min första ljus. Mot solnedgången, aftonen den underbara, då mina lockar dolde dig för världen, medan du dränkte alla mina sorger. Älskling,
han måste ju ha sett havet rätt många gånger under sitt liv, Evert Taube.
I olika sammanhang.
Ja, fram till 13-årsåldern bodde han alltså på Vinga, ön med fyrplatsen, och såg väl havet varenda dag, tänker jag, från det han blev medveten om att det var havet. Sen flyttade de in till Kustens varv i Majerna, en herrgårdsliknande byggnad som var disponentbostad innan överlotsen Carl, vad heter han nu? Carl Evert heter han, ja. Pappan tog över med sin familj, och det huset finns faktiskt kvar på en liten bergsknalle i nedre delen av Majerna. Så den som vill kan gå dit och titta på hur tåbarna hade det i hemmet. Det var ju Märta, Carl Otto, Fredrik och Evert som var barn till Julia Sofia Jakobsdotter och Karl Evert.
Även om man inte har sett havet hela tiden så har man sett fartyg hela tiden. För nedanför Majna där är ju infarten till
gamla hamnen
och alla varven och grejerna där nedanför.
Taube-släkten har vi inte sagt någonting om, men det är ju alltså en adlig släkt i Sverige som har aner tillbaka till 1200-talet. Det här tyckte inte pappa Taube var någonting att prata om, men Evert älskade att prata om att han kom från en adlig släkt och kallade sig emellanåt också för greve Evert Taube.
Annars hade han inte så mycket att yvas över när det gäller utbildning och sånt, va?
Nej, han hade vanlig folkskola och knappt det, vill jag på att säga. Han var inte så intresserad av det, utan det var konst som tidigt fångade hans intresse. Bildkonst till att börja med. Och han gick ju konstnärliga utbildningar och var en ganska duktig målare. Fast han släppte det mer och mer i takt med att visdiktandet tog fart på allvar och att han började göra skivinspelningar och blev populär. Det blev han ju ganska snabbt på 30-talet och sen hängde han ju med ända in till 70-talet. Han var faktiskt med på nyårsafton 1975 i tv och sen begravdes han alltså 16 februari. Så att,
vilket år?
76. Så bara ett par månader efter, eller knappt två månader efter det att han hade framträtt i televisionen, så var han alltså begravd redan.
Det... Han tog del lite av Stims hårda nyper, eller?
Ja, det bör han ha gjort, ja. Han tappade lite grann sugen när han i juni 1974 bröt höftbenet. Och det tog ett bra tag för honom att komma tillbaka. Men sommaren 1975 så var han på Gröna Lund tillsammans med sonen Sven-Bertil. För Sven-Bertil var ju ledsagare under de sista åren på Gröna Lund. Han var på Gröna Lund i många herrans år. Jag vet inte vilket år du var där. Du berättade om
60-talet någon gång.
Ja, ja. Mm. Och det var ju fantastiskt välbesökta tillställningar när Taube hade sin vecka.
Ja, det var ett evenemang varje år.
Ja, på Gröna Lund. När han fyllde 70, läste jag hos Mikael Tim, så hade Expressen en stor första sidans bild på honom och så bara ett enda ord: Evert.
En herde spelar på sin flöjt om kvällen och flöjten vänjer sig och låter bra. Ställen på marken vänjes vi vad den skall ha. När solola har krypit under fällen, då vänjer bätten sig vi solola. När solola har krypit under fällen, då vänjer bätten sig vi solola. Vänjer sig vid vindens gång och ringen vänjer sig vid handens fingrar och snabba bäcken finner fort sitt språng. När skogen lär sig hur min stämma klingar, då svarar eko på min enkla sång. När skogen lär sig hur min stämma klingar, då svarar eko på min enkla sång.
En kille som har gjort väldigt mycket Taube på skiva. Jag talade om skadan när han bröt höftbenet. Den allra sista sång han skrev blev också en av hans mest älskade. Främst genom en film som hade samma namn som sången, Änglamark.
Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ljus och sköna.
Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm. Leka till du mellan blommande grenar. Låt fåglar leva och sjunga för oss sin psalm. Låt fiskar simma kring bryggor och stenar. Sluta att utrota skogarnas alla djur. Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa. Låt sista älven som brusar i vår natur brusa allt jämt mellan fjällar och gran och fur. Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna.
Tona bort Sven-Bertil Taube när han sjunger om änglamarken. Nu har vi inte hört Evert själv någonting, men nu ska vi till slut göra det.
I Nocturn som uppläsare.
Ja, du.
Min arm. Natten gömmer under sin vinge din blossande kind. Lycklig och varm snart du drömmer. Flyr mig i drömmen som våg flyr vind. Vaknar igen, flämtar, strider, vill inte, vill och blir återkyss. Glömmer min vän, natten skrider, kärleken vaktar dig, ömt och tyst. Min arm. Månens kära lyftes ur lundernas skymning. Tyst. Och på din barm. O, min kära. Täljer dess återglans timmarnas. Härlig den frid hjärtat känner mitt i den virvlande blodstormens svall. Sluta din strid. Månen lyser. Jul i natt. På min arm. Ja, de applåderna till Evert Taube kan man väl gärna instämma i. Här var det Nocturne han framförde själv. Eller Så på min arm som den också heter.
Då var det inte så mycket mer jag hade att bjuda på idag. Det här programmet sänds i repris klockan 16 senare idag. Nästa vecka startar direktsändningarna och först ut är Sven Johansson. Och hans program innehåller bland annat följande. Anna Mäler ger konsumenterna vägledning. Möt Jan Erlandsson om Gävlejuryn som utser vårens romanprisvinnare. Hoten mot svenska språket i skolorna. Olle Kjell gästar studion. Sven-Erik Lundberg drar igång en ny serie bluesinslag. Och veckans nyhetspanel består av Björn Widegren, Våk och Vera Boman och Carl Axel Blad. Jag avslutar med en önskan om god fortsättning och Julio Iglesias som framför låten Crazy. Om ni vill hörs vi igen lagom till nästa jul. Hej, så långt.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering, what in the world that my love could hold you, and crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. You.